Värvet görs i samarbete med Acast.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250,000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5,000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Det här är den förkortade versionen av Värvet. Vill du höra hela konkarongen, återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning.
Poeten kommer alltid att överleva, vare sig det är i rappens form eller i Evert Taube-formen eller i, till och med i sociala medier så hittar man ju formuleringar som stannar lite grann. Om det försvinner, då är vi döda allihopa.
Jag sitter där, rädd för nästan allt. Vågar inte ens berätta för fröken att jag tappat bort den gula kritan så att jag måste rita min sol alldeles brandgul. och fröken stannar vid min bänk inför den nästan gula solen och tycker den ser bra ut.
Det är något med Göran Greiders temperament som känns helt unikt. Även om rösten ofta talar om krånglig politik eller ställs mot meningsmotståndare behåller den så gott som alltid ett rakt språk, godmodighet och pondus. Göran Greider är liksom trygghet. Och hur han gick från att vara så där blyg att han inte vågade säga till om en saknad krita till den självklara debattören är idag, det avhandlas om en stund. Mer då? Jo, Greider kommer från Vingåker, är sedan drygt 20 år tillbaka chefredaktör på Dala-Demokraten och skriver även för andra, har givit ut nästan ett 40-tal böcker sedan han debuterade 1981 och var väldigt sjuk i cancer förra året. Idag är han huvudperson i Värvet avsnitt 508. Här är Göran Greider. Du, Göran, hur är läget?
Läget är ganska bra. Jag är utmattad därför att jag vaknade med ett ryck då när du smsade, ringde. Jag kom inte ihåg.
Både och faktiskt.
Ja. Ja, just det. Jag hade sett fram emot den här dagen att jag skulle kunna sova hela förmiddagen.
Ja.
För jag var på sån här rehab igår, för jag håller på med att återhämta mig från sjukdomar. Och det var en jävla pass igår, så att jag kunde ju knappt stå på benen igår kväll.
Okay,
ja. Så tänkte jag, nu sover jag till 10 så här.
Ja.
Det var inte så smart.
Ja, det var väl inte så. Alltså, eftersom du trodde att du skulle vara här 11:30 så var det väl helt rimligt.
Ja, jo.
Men i själva verket var det då 9:30. Men ingen fara på taket.
Japp.
Men du, hur ser ditt liv ut just nu då?
Mitt liv ser väl, det är ganska kringgärdat av att jag har lite dåligt immunförsvar fortfarande och kroppen har inte hämtat sig, för jag åkte på en sån här respiratortid här i december. Och när man vaknade upp i respiratorn, då var man ju mentalt helt lost. Läkaren frågade mig vilket år det var. Jag tänkte länge sedan, så var det 1959. Mm. Mitt födelseår, så det var väl en känsla av att återfödelse. Och inga muskler, så man är helt lost. Så det tar ju ett tag. Men när jag kom hem, då hade jag ju rullator första dagarna. Men nu är jag igång, kan man säga.
Mm.
Även om jag har inte samma... Jag kände nu när man gick genom Gamla stans backar här. Det var ju tufft rehabprogram här också.
Mm.
Men jag jobbar ju som vanligt, eller mer eller mindre, sen några veckor, så att det går bra för min del, tycker jag.
Mm.
Jag hade ett jävla år helt enkelt förra året.
Ja,
med olika grejer, så att nu börjar det ta sig, tycker jag.
Och hur är då din liksom fysiska status? Är du frisk eller det?
Ja, jag ska vara frisk från cancerceller, de ska vara borta. Jag var där för 3-2 dagar sedan och tog prover, och då ska de vara borta. Men jag har liksom trubbel. När man låg i respirator, jag fick trubbel med njurarna och sånt där. Så att det är mycket sådana grejer. Men det blir ju efterhand bättre. Så att, och jag är ju en ganska, vad ska vi säga? Jag har ju liksom, jag är en glad typ. Jag menar optimist. Alltså, så jag går inte ner mig mentalt. Men jag har inte fått några mentala skador av det här. Utom ibland när man går på gatan ute och ska man få en sån här... Allt stannar till och man minns plötsligt något man drömde med när man låg i respirator. Det blir så här små hål i tiden som är lite speciella.
Mm.
Men min status är ganska bra.
Men vad är det för typ av rehab då? Det är rent fysiskt?
Ja, det är rent fysiskt. Man gör de här, det är som att gå på gym ungefär.
Mm.
Men det var väldigt tunga grejer, för att säga, igår. Eller, ja, igår morse var det. Ja, de här vanliga, jag vet inte ens vad de heter, cross trainer och sånt där. Man ska lyfta olika saker. Så jag kunde ju knappt gå på kvällen där. Ja, ja.
Men du, under tiden i respirator liksom, alltså du sa att du hade drömt någonting, men Hur var det liksom att sova i 8 dygn?
Eller det, här med, alltså, det var en mycket konstig känsla. Jag trodde ju att jag var ute och reste hela tiden. När jag vaknade upp så jag till min fru så här, att det var kul att du kunde vara ute och resa så mycket till England och andra ställen. Så hon bara tittade på mig och sa, du har inte rest någonstans, du har legat här. Men jag upplevde det verkligen som att jag reste i tiden också. Jag var i England 1940 när tyska bomber föll och sånt där. Jag skulle gå ombord på samma fartyg som min pappa hade mönstrat på 1946. Och det var allt var klart. Jag skulle liksom hoppa på det där fartyget som skulle gå till Rio de Janeiro. Så jag var väldigt besviken över att jag inte fick vara kvar i drömvärlden. Jag hade bra drömmar, kan man säga.
Ah, okay.
Ja, jag menar, för jag har stött på många som... Någon jäkel borde skriva en bok om de här drömmarna som kommer under respiratortid. Alltså, det är ju tusentals människor nu som har varit med om det där. Många har haft bra drömmar, men det har varit mycket mardrömmar också. Mm. Jag hade ju också en del mardrömmar, men i stort sett var det ganska ljusa, roliga drömmar. Jag tillbringar mycket tid med att prata med Boris Johnson på ett fartyg.
Okay.
Han vankar runt i korridorerna där på ett sjukhusfartyg som jag seglade mellan. Och det där var, det var verkligare än det man vaknade upp till. Alltså. Och det där är ju, jag tycker det där är fascinerande därför att det säger någonting om hur psyket vill besegra omständigheter. Alltså.
Hur menar du? Mm.
Ja, alltså, jag låg ju inte där och hade ångest, utan mitt psyke ville liksom ha roligt nästan, kan man säga.
Mm.
Och göra någonting spännande. Så jag tyckte ju att det var ganska spännande. Mm. I alla fall att minnas tillbaka de där drömmarna.
Vad bjussigt av din hjärna.
Ja, jag tycker det. Jag är glad över att det var så optimistisk hjärna där faktiskt. Mm. Ja, mycket konstiga grejer. Men det vore kul om någon läkare eller någon sån här skriver någon... Du vet, man vaknar upp från det där, då kan det bli konstigheter.
Mm.
Jag var ju väldigt aggressiv när jag vaknade upp från respiratorn där. När de väckte mig. Jag var helt övertygad om att jag blev kidnappad. Och att det här är inget sjukhus, skrek jag högt där. Det här är bedrägeri alltihop. Och så försökte jag slå sköterskan bredvid mig. Så här, fast jag kunde inte lyfta armen, så det gick ju inte, som tur var.
Okay.
Och det är ganska vanligt.
Ja, så.
Nej, och det var väl så att jag tyckte det var bättre i drömmen än i verkligheten.
Mm. Ja, min farbror berättade det. Att, eller vi pratade om hans... hade en hjärnblödning för några år sedan.
Ja.
Han var ju väldigt övertygad om att nattpersonalen höll på med något otroligt liksom fiffel där. Det är mycket knark i omlopp.
Ja,
på blanka portföljer så att säga.
Ja, det där tror jag att det föds en typ av, när kroppen är lamslagen och man är maktlös, då föds ju konspirationsteorier helt enkelt. Så är det ju i övriga världen också. QAnon eller vad som helst. Jag menar ju på att det grunden är maktlöshet och desperation. Och då blir det konspirationsteorier. Till och med i det lilla på ett sjukhus när man vaknar upp.
Mm.
Jag tycker inte det är konstigt egentligen. Utan man försöker liksom förklara varför det är som det är. Och då tar man till idiotiska förklaringar.
Men du har ju hållit dig kvar liksom. Det känns som att du har jobbat igenom hela det här sjukdoms...
Ja, bortsett från den här perioden i december när man var helt borta där, så har jag försökt hela tiden skriva artiklar framförallt, men även medverka i olika saker. Och det har varit, jag ser det som terapi alltså, i hög grad. Jag är en person som tycker det är ganska kul att delta i olika saker sådär. Och jag råkar ut för det hela tiden. Jag menar, man åker taxi här, åkte jag nu hit, så sitter man och för långa politiska diskussioner med taxichauffören där. Det blir alltid så på något sätt. Det är liksom mitt sätt att vara. Och jag kan ju inte och jag tror att många som låg inne på canceravdelningen har försökt jobba kvar. Det är skillnad, jag är ju privilegierad. Om man har varit byggjobbare så kan man inte jobba.
Nej, det är svårt.
Men om man sitter framför... Jag har en iPad i händerna eller en tangentbord, så kan man ju faktiskt göra saker. Så att jag, i den meningen så tror jag att det har hjälpt mig. Jag har ju alltid sett det litterära som en typ av terapi faktiskt. Billig terapi. Mycket billigare än psykoanalys eller någonting. Att vara aktiv i världen så gott det går liksom. För mig är det väldigt viktigt.
Men du, nu har jag precis läst din barndomsbrunnen som liksom är din, vad ska man säga, sjukjournal,
ja,
och memoir,
ja,
i ett. Och det känns ju som att det är noll bitterhet.
Det är noll bitterhet. Alltså jag har inga anlag för bitterhet, det måste jag säga. Alltså det är förvånansvärt egentligen. Därför att vi blir alla, särskilt om man jobbar inom... håller på i den litterära världen, i den politiska världen, så är det ju lätt hänt att man faktiskt blir ganska bitter. För att, jag menar, hela samhällsutvecklingen har ju gått precis tvärs emot vad jag tycker är vettigt.
Mm.
Så man skulle kunna bli en förgrämd, bitter person. Men det har jag aldrig varit och aldrig blivit. Alltså. Utan jag har en sorts ett grundläggande ja till livet, där, det får jag lov att säga, som jag tror att jag har haft stor nytta av. För jag tror inte att det i boken där finns något, inte ens när det gäller uppväxt, finns någon bitterhetskänsla. Det tror jag inte.
Nej, jag tycker inte heller.
Utan det har jag varit ganska fri från. Alltså jag är inget emot folk som är bittra. Därför att det finns enorma förklaringar till att folk kan bli bittra.
Mm.
Jag menar, jag har en kompis som har en dotter som råkade ut för en sån här ryggmärgsskada. Som ligger helt, som blir förlamad och så här. Och då hade läkaren när de var på sjukhus sagt till honom att du får inte bli bitter nu. Och då skrek han, jag är inte bitter. Och sen efter 10 minuter insåg han, jag är bitter. Ja. Och jag menar, det är helt naturligt. Mm. Men för min del så har jag ju klarat mig från bitterhet faktiskt. I alla lägen tycker jag. Ja, det är bara att vara glad över det faktiskt.
Men har du något mått av avund i det?
Inte mycket av det heller. Alltså, ibland kan ju bli, jo, det händer ju förstås. Att jag tycker att en del diktsamlare som kommer ut får mycket bättre recensioner som borde ha tillfallit mig och sådana grejer. Du förstår vad jag menar. Ja. Det tror jag, det finns ju. Men inte något starkt sådär, utan jag är ganska, det är väl ett drag av, visst lite drag av narcissism också, att man är nöjd med sig själv och sin egen värld på något sätt, som gör att jag inte känner mycket avund och så. Det har jag aldrig gjort.
Nej, men vet du vad, det var lite intressant att du sa det, för då kan vi nästan ta det nu på en gång. Jag skrev en fråga som var ungefär så här, att man kan ta Göran Greider ur Vingåker, men inte Vingåker ur Göran Greider.
Ja, det är sant. Ja.
Men då tänker jag ändå att det är ganska långt mellan den här självsäkra debattören som man läser och hör och ser i media i princip hela tiden. Mm. Och den som inte vågade berätta för fröken att den gula kritan var borta.
Ja, nej, men så är det ju. Alltså att, jag tror nästan att vi allihopa har någon typ av bokstavskombination i mer eller mindre grad. Alltså. Och det finns väl någonting. Jag har ju aldrig varit bra på nära relationer helt enkelt. Det är ett faktum alltså. Jag har ju lättare för att vara självsäker om jag står på torget här och pratar liksom, än om jag sitter med någon jag tycker väldigt mycket om. Så där, va? Då är jag svårare att säga de där viktiga orden. Mm. Jag har lättare att säga de viktiga orden när jag står inför många människor. Alltså. Och det där är ju något konstigt har jag alltid tyckt. Eller det är någonting som stör mig faktiskt. Jag tror jag skriver i den här boken där att jag har alltid varit dålig på att säga till min fru att jag älskar henne. Det betyder någonting att man kan säga det där. Och jag har alltid varit dålig, jag har alltid blivit generad över sådana saker på något sätt. I de här nära relationerna. Jag kan däremot säga att jag älskar välfärdsstaten eller någonting. Vad som helst. Och där är det någonting som jag sa, jag tror att vi alla har, det finns inga normala människor. Det har alltid varit min utgångspunkt. Det är bra att ha den utgångspunkten, för då blir man ganska fördomsfri tycker jag mot folk. Jag menar, folk håller på med de mest otroliga saker utan att veta vad de gör. Och det gör även jag, tror jag.
Men du är precis mitt emellan mig och min pappa, tror jag. Alltså generationsmässigt. Jag hade min pappa som gäst här för något år sedan. Och det var jättekul att prata med honom. Mm. Men när det kommer till känslor och sådär. Ja. Han kan i och för sig säga att han älskar mig och sådär. Det är jättefint, men... Men när det liksom har varit lite jobbigt i livet så där, då tar det nästan stopp. Och jag tror att det är en generationsgrej.
Jag tror att det är lite grann så. Alltså,
och du är i skarven, menar
ja,
jag.
Ja, jo faktiskt. Alltså, för jag tycker väl att de som är, när man träffar folk mellan 20 och 40 så har de lättare att, det får man lov att säga, att det är ett framsteg som har gjorts. Alltså, har lättare att prata om vissa saker, eller många saker. Medan jag inte har lätt, jag har svårare, och det tror jag, det kanske är något lutheranskt arv här som las över hela jävla Sverige och norra Europa här under så många, ett halvt årtusende. Det känner jag också att det är någon generationsfråga där alltså. Vilket år är du född alltså?
74.
För mig låter det som liksom science fiction att de är född 74. Jag är född 59. Mm. Och man är ändå ganska påverkad av, jag tror jag skriver i den här boken att jag är en typisk 50-talsmänniska. Jag vet inte vad det betyder egentligen, men det är någon sån här känsla. Du vet när man tittar på, jag hittar någon gammal perm där med gamla skolpapper. Man blir ju häpna över vilken enorm kristen propaganda det var till exempel. Det finns väl inte kvar nu i skolorna som jag minns det, för min dotter. Alltså det är någonting som har förändrats i grunden där, och ofta till det bättre. Mm. Även om nackdelen i allt det här är ju att, tycker jag väl, att folk har blivit lite mer narcissistiska på det. Alltså fixerade vid sig själva.
Ja, verkligen. Egoistiska också.
Jag tror att det är avsidan av det som har inträffat. Men det är ju samtidigt mycket vunnit. Alltså, därför att jag tror att folk har lättare att prata om sexualitet, om alla möjliga sådana grejer som jag har mycket svårare att prata om. Därför att man är liksom uppvuxen i någon sorts prydhetsideologi. Så där. Och sen min familj var väl inte precis någon psykoterapeutisk dröm. Utan det var ganska hemlighetsfullt allting på något sätt.
Ja, men det är mycket som tyder på att det inte pratade så mycket känslor när det är... När ni är en barnaskara med bara grabbar.
Nej,
det småstad.
Ja, det bidrog ganska mycket.
60-tal.
Ja, mycket det här grabbigheten liksom. Du vet, när man sitter och ska äta kvällsmat, som det hette. Det är liksom 10 liter mjölk på bordet. Och det blir liksom... det blir inte så mycket subtiliteter på något sätt. Jag tror att min morsa tyckte nog att det var lite jobbigt med det där. Alltså, för att hon... Ja, båda mina föräldrar ville nog, skulle nog gärna haft en dotter också som hade kunnat utjämna, fixa lite bättre ekosystem. Nej, det är märkligt att tänka tillbaka på varför man har blivit som man har blivit. Men jag ser ju aldrig, jag har ju aldrig någon anklagande ton åt något håll. Och det är väl för att jag också är, ja, i någon mening marxist, vilket betyder att man ser att det finns förklaringar, individuella och psykologiska och sociala förklaringar till varför folk är som de är liksom. Min farsa var ju ganska gammal när han bildade familj. Det tror jag bidrog till att han liksom aldrig var närvarande riktigt i familjen. Han höll på med annat, kändes det som.
Nej, men han var väl också en rastlös själv, va?
Ja, han var väldigt rastlös, det måste man säga. Hade han haft blivit utbildad, nu hade han ju bara 6 års folkskola, så hade han säkert gjort någon sorts, vad vet jag, någon helt annan typ av karriär. Liksom. Det gäller ju många som är födda på 20, 30, 40-talet. Mm. De aldrig fick möjligheten att... han var intellektuell, helt enkelt. Men det hade han väl inget... Inte mycket för kanske i sin omgivning.
Men vad lägger du i det begreppet, intellektuell?
I det begreppet lägger jag någon som tänker utanför sig själv. Alltså. Mm. Någon som anstränger sig att se något sammanhang. Sådär. Och har kanske, ja det kan vara, det har ju intellektuella och felaktiga teorier om allt möjligt hela tiden. Så det är inte det att det, man tänker rätt. Utan man anstränger sig ändå att se någonting som går utanför ens egen lilla radie. Mm. Och det där har ingenting med utbildning att göra eller något sånt där. Utan man kan ju träffa folk som, ja, som har den här 6-åriga folkskolan som är fantastiska filosofer egentligen. Mm. Det där är mycket märkligt alltså. Men för mig är det ett viktigt ord, alltså, honnörsord tycker jag. Intellektuell. Det betyder att man låter sitt medvetande, sina tankar arbeta bort. Det kan inbegripa en själv i bästa fall, men att man ändå försöker greppa vad som äger rum. Liksom.
Mm. Horace Engdahl var ju med i Nordegren och Epstein och skulle reda ut det här begreppet. Mm. Och enligt hans definition så finns det i princip inte en enda intellektuell i Sverige. Han själv möjligen undantagen.
Ja, nej, men alltså, Horace, han är som han är. Det är roligt att han finns, tycker jag. Det är inte det. Nej, men han ser framför sig en fransk intellektuell.
Ja.
Alltså Sartre eller Barthes eller någonting. Mm. Han kan inte se framför sig en fabriksarbetare som funderar över orättfärdigt samhällssystem. Det ser inte han som intellektuellt. Mm. Men jag menar ju att, och det tycker jag finns, en av mina favorittänkare är ju den här biologen Edward O. Wilson. Du vet kanske om det.
Jag läste dig om honom.
Ja, du har läst, för jag har läst honom i alla år, jag har skrivit böcker om det där också. Han menar ju på att han kallar mänskliga rasen för the poetic species, den poetiska arten. För 50 000 år sedan så inträffade någon typ av kulturell revolution, alltså. Där vi började bli konstnärliga och fundera över saker och ting. Och det där är ju någonting som präglar oss alla. I den här. Att vara människa är att vara intellektuell i någon mening. Va? Mm. Så Horace Engdahl har ju helt fel där. Han har en sån här grinig hållning till de där grejerna. Mm. Som jag tycker är... jag kan inte hjälpa det, men jag tycker det är ganska roligt att han håller på som han gör. Därför att det piggar upp med folk som är helt fel ute då kanske. Mm. Men jag menar nog att vår art är intellektuell helt enkelt. Och jag menar, det är ju helt otroligt. Det är den enda djurarten, vad vi vet i alla fall, på denna planet som har den här förmågan att tänka ett steg till. Jag menar, hundar är intelligenta, men de följer inga schamaner. De har inga idéer om utopier eller någonting. Men det har vi. vi är en samarbetande varelse. Tyvärr samarbetar vi om fel saker, till exempel starta krig mot Irak eller någonting. Det är vi är väldigt bra på att samarbeta. Men vi har den här vi är intellektuella helt enkelt. Och det tycker jag är en ganska, det är roligt att tänka så, därför att det betyder att när man går på gatan och kanske någon stannar eller man hamnar i ett samtal, så bör man lyssna. Därför att insikter, det kan komma från vilket håll som helst. Alltså. Det behöver inte vara någon som har en utläggning om poststrukturalistisk skriftteori. Liksom. För där är det mindre intellektuellt ofta, tycker jag. Utan det kan vara Maja Ekelöf som skriver medan hon vilar ut från städningen. Skriver om samhället och sådär. Alltså det är bättre att folk har den hållningen att alla är intellektuella, för då kanske vi lyssnar. Mm. Om man nu laddar in något positivt i begreppet intellektuell. Mm.
Men du, det här är en intressant, nu är du på någonting, för jag tänkte att vi skulle prata lite om klass. Och jag är nyfiken på hur det är egentligen med, jag menar, man tar, vi skulle kunna ta dig som exempel, mm. men jag tycker att det är lite orent. Men om vi tar en hypotetisk situation då.
Mm.
Om vi har en ung rappare från orten
mm.
som är väldigt duktig på det han gör.
Mm. Mm.
Nu är det en han i det här scenariot.
Mm.
Och får skivkontrakt och ger ut det och tjänar sin första miljon mm. efter ett år.
Mm.
Har han gjort en klassresa då?
Ja, i någon mening har han gjort det faktiskt. Han har lyft sig över sin omedelbara situation och i någon mening frigjort sig. Jag såg ju programmet igår om Einar här. Mm. Nu är det för sig han speciell då, för att till rapkulturen kan man säga.
Ja, medelklass tror jag.
Ja, det är verkligen något helt annat. Ja. Men så är det. Alltså, det alla, man kan se, även den värsta gangsterrappen, som jag inte, jag gillar ju inte rap överhuvudtaget egentligen. Jag är för gammal helt enkelt. Alla de där sakerna är utbrytningsförsök. Alltså. Det är så man ska se det i grunden. Så kan man ju vara, jag tycker det är vansinnigt att P3 eller vad det var, belönar en massa våldsgrejer för mycket. Alltså. Det är konstigt det där, tycker jag. Men i grunden så är det ändå den här killen du tog i exemplet. Det är ett utbrytningsförsök ur en omöjlig situation på många sätt. Va? Och det ska man alltid ha respekt för. Alltså. Någon som försöker lyfta sig själv i håret helt enkelt.
Mm.
Och göra någonting, va? Det behöver inte bli bra för den skull. Det kan vara en massa knepigheter med den resan. Men i någon mening är det nog en klassresa. Alltså.
Men träder man då in i medelklassen?
Ja, i någon, om man har så pass höga inkomster som den rappare du pratade om där mm. har. Mm. Så i någon mening har man gjort det i ekonomisk mening. Men inte i kulturell och social mening förmodligen. Det är ju alltid så med klassbegreppet. Jag har faktiskt skrivit flera, en bok jag skrev på 90-talet. Det här med klass är ju så, det är inte så att det är något enkelt, utan klassstrider, det är ju inte att folk står på gatan och demonstrerar mot varandra, utan det är ju liksom tusen små händelser i vardagslivet som formar det här med klass. Och det finns inga rena klasser heller, alltså. Ivar Lo-Johansson skriver om från 20-talet där att det fanns ju dels mera yrkesutbildade arbetare, och så fanns det de som bara var hantlangare. Det var en klyfta däremellan. Det är liksom ett kontinuum hela tiden som sträcker sig från toppen ner till botten, som gör det ofta knepigt men vi har samtidigt behov av, vad ska vi säga, allmänna beteckningar på det här. Och jag brukar ju ofta säga vanligt folk. Det är något vackert. Jag gillar uttrycket vanligt folk.
Och vad är vanligt? Är det arbetarklass då?
Ja, det, alltså, jag definierar som den breda arbetarklassen. Det som är svårast att definiera när det är klasser, det är faktiskt medelklassen.
Mm.
Det är för att den är egentligen kluven i de som hör till högre tjänstemannaskikt och de som kämpar hårt med dåliga arbetsvillkor, om det är sjuksköterskor och så vidare. Men den breda arbetarklassen, menar jag, utgör en majoritet av befolkningen.
Okay.
Och det är samma den stora värderingsskillnaden i samhället, det går faktiskt mellan högre tjänstemän och de där under. I synen på jämlikhet och sådana saker. Så att det är liksom från högre tjänstemän och neråt, de som är alla som är under där, ända ner till bottennivån liksom. När man verkligen, när folk är helt utslagna. Där finns det en sorts vissa gemensamma värderingar, tror jag.
Mm.
Och det där har jag alltid tyckt är viktigt. Därför att då har man en majoritet. Därför att det har blivit så i allmänna politiska debatten att det är ganska många som tror att det inte finns någon arbetarklass till exempel. Och det ställer ju har ju ställt till det under ganska lång tid. Plötsligt visar sig den här arbetarklassen i det faktum att högerpopulisterna får enorma segrar i parlamentsvalen i England eller USA och i Sverige också. Plötsligt blir den viktig igen, och det beror nog delvis på att det politiska etablissemanget inte har fattat det här med vanligt folk. Man har inte fattat att det finns en stor majoritet av människor som har någorlunda likartade värderingar. Om inte det där tas på allvar och man ser den där gruppen, då blir det en förvriden form av klassmedvetande som jag tror man... Jag har ju träffat ganska många sverigedemokrater då, som upplever sig som starka arbetarklassröster då. Men då är de ju helt insnöade på migrationsfrågan, enbart nästan. Och sen om man står där ett tag och pratar med dem och kommer fram till att det är för jävligt att vdn på ditt företag har 12 gånger så mycket inkomst som du har, då börjar de komma in på det där istället. Mm. Jag menar, det är föränderligt det hela. Mm. Nu kommer jag inte ihåg, nu har kanske jag snurrat bort här från...
Nej, men den grundföreställningen var att när man då som rappare tjänar sin första miljon, ja, och man träder in i medelklassen.
Ja, men jag tror att man i ekonomisk mening gör man ju det faktiskt. För då sitter man där med massa pengar och inte behöver vara orolig för att betala hyran eller något sånt där.
Men en arbetargrabb då som visar sig vara ganska duktig på fotboll och blir proffs i Holland först och sen i Spanien och Italien och USA och England. Är han överklass?
Ja, i ekonomisk mening så kan det mycket väl vara där. Men man kan aldrig ta... grabben ur den
Rosengård.
Ja, ur Rosengård. Precis. Så att där blir det en konflikt inom människor, tror jag, ofta. Mm. Och så är det med Zlatan i någon mening.
Det man läser honom jag syftar på. Ja,
ja, det är den här underbara boken som...
David Lagercrantz.
Ja, just det. Den var ju faktiskt väldigt bra. Mm. Det är ju helt klart att han har ju en sorts... Hur bra den går för honom, så har han i sig någonting annat. Alltså. Och det där blir ju... Nu är det inte någonting som han... håller på att fundera på, tror jag, hela tiden. Men det finns ju där, tror jag. Jag har faktiskt skrivit om det här. Jag försöker minnas vad jag skrev här. Han är ju en anfallsspelare, rent tekniskt, i varje fotbollslag. Men i allt han säger så är han ju en försvarsspelare. Alltså han anser sig vara utsatt för angrepp hela tiden. Mm. Redan från barnsben, när de andra föräldrarna gick omkring med listor, de skulle samla ihop för att få bort honom från träningen eller vad det var. Någon sån här grej. Så han upplever sig som någon som är i försvarsposition. Fast han på fotbollsplanen är då anfallsspelare. Och bara i det tycker jag man ser den här konflikten mellan ursprung och nuvarande status. Liksom.
Men han tar spjärn mot det, kan man väl säga.
Ja, alltså det finns ju närvarande där hela tiden. Samtidigt så är ju inte, han är inte medveten om säkert om allt det där. Jag vet ju inget, jag känner ju inte honom alls. Men du vet det här när han... Vad var han gjorde nu än? Han köpte in sig i Hammarby eller fan det var. Mm. Och de blev så sura nere i Rosengård.
Ja, just det. Jag såg bort hans näsa framför stadion där.
Ja. Och det där, det är så här små klassstrider det där faktiskt. Jag tycker det är helt fel att sabotera en staty liksom. Nu vet jag inte vad han har sagt om just det där då, men det var en ganska komisk situation, alltså att plötsligt så överger han utan någon vidare reflektion hela sitt ursprung där. Mm. Och då får han ju betala pris för det, för att alla känner ju att han har inom sig killen från Rosengård liksom. Mm.
Den är ju filmatiserad nu. Jag såg, fick se,
ja, har den klar? Alltså?
Nej, den är klar. Och den har ju gått upp och gått ner i Italien.
Jaha.
Jättefin film.
Det är alltså. Ja, vad roligt. För att man det är alltid nervöst när det bygger på verkliga händelser. Att det kan bli... Är han bra i huvudrollen då?
Alltså, castingen är 5+. Särskilt den äldre versionen av Zlatan. Ja. Det finns 2 skådespelare.
Ja, just det. Ja. Därför att det där tycker man alltid är så svårt... Du vet, det räcker ju att se Winston Churchill på tv, så tänker man, alltså i någon spelfilm, det här går inte. Mm. Och det är väldigt svårt att hitta, just Zlatan har ju sån enorm personlighet på något sätt, så att man har ju svårt att se hur... Men det är roligt att höra att det funkar.
Ja,
liksom.
100%. Den har premiär 14 mars nu, tror jag.
Ja, det måste jag. Då har ju inga restriktioner. Då kan man kasta sig på biograferna.
Kan det verkligen göra. Ja. Men du, jag är också nyfiken på så här. Okej, om vi då tar... vi behöver inte prata om Zlatan per se, men... Eller varför inte? Mm. Han köper då någon gammal frikyrka på Östermalm och har det som någon slags Stockholmsadress. Kommer Östermalm att välkomna honom in i gemenskapen?
Ja, det kan inte jag avgöra, men där tror jag att det alltid kommer att finnas ett avstånd mellan uppkomlingen och de som är födda med privilegier.
Novorish.
Ja, men jag tror att det är så att misstro mot de nyrika, så där, det tror jag finns där, och det, nu har jag ingen aning om hur han fungerar i sådana sammanhang, men där tror jag att tycker man har sett ganska ofta att människor som har skaffat sig de här stora inkomsterna och förmögenheterna ändå känner kulturell gnissel gentemot de andra som har ärvt sina rikedomar. Det tror jag finns kvar där. Alltså klassdimensionen är kvar hela, den kommer man aldrig undan. Alltså. Mm. Så kan man ju hantera det på olika sätt. Men jag är ju också det där. Jag har ju hög inkomst. Man kan säga så här att hela mitt jag från axlarna och neråt, det är arbetarklass. Och från axlarna uppåt så är det lika mycket medelklass. Mm. Och det är en kluvenhet där helt enkelt. Det tror jag finns där. Och det får man ju leva med. Och så får man dra de rätta slutsatserna och säga detta, att det är viktigt att man jämnar ut klasskillnaden så långt det bara går. Så att folk kan tala med varandra. För nu tycker jag att med klasskillnaden har ju verkligen blivit, alltså både i global skala och i nationell skala i olika länder, så har det blivit, jag var och höll ett föredrag för något psykologförbund här, men det var väl före pandemin. Och just det här med att det håller på att uppstå ett slags samtalsklyftor. Om det kommer två högre tjänstemän som är gifta till en psykolog, så kan de räkna med att de förstår varandra ganska bra. Om det däremot kommer någon som de har problem och har den här klassbakgrunden, så blir det svårare att förstå varandra över världarna där. Alltså det får effekter på hela samtalsklimatet om klyftorna blir för stora. Och det blir ännu större klyftor kanske om klass och etnicitet förstärker varandra. Men just stora klassklyftor skapar alltid en mängd gnissel, oljud, misshälligheter, alltså. Mm. En allmän grinighet över samhället, tycker jag. Mm. Och det är därför det är ett viktigt skäl till att bekämpa klassamhället.
Har inte du fått vara den här festliga arbetarkillen i överklassammanhang?
Ja, så kan det nog. Jag har ju varit på många sådana här inbjudningar till bankdirektioner för att prata om valet eller något sånt där. Sådana här komiska grejer. Jag var på någon bank där. Och sen efteråt så mejlade jag dem och sa att jag glömde ju fråga hur mycket får jag betalt för det här. För jag ville ju ha betalt, för jag satt ju ändå en timme där och malde. Och då kom det ett mejl tillbaka direkt. Är det okej med 25 000? Och jag, liksom, jag bara kastade mig och skrev ja. Så här. Vanliga, när man är ute på något bibliotek, då är det så här 5 000 spänn. Mm. Författarförbundet. Och då var det ju, det har man ju sett på ibland, man är på så här exportföretagens någonting, på Sheraton Hotel eller någonting. Och då tror jag att de tittar på mig som någon sändebud från en annan värld i viss mening. Alltså. Men jag förstår ju att det är så. Det är inte mycket att säga om det.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens. Du, vi har pratat mycket politik. Jag byter ämne helt och jag tänker på din röst. Vad tycker du om din röst?
Min röst? Nej, men jag tycker nog... vad jag har märkt är att det är många... vet, man står i någon kö och sen så pratar man med sin fru. Så här, vänder sig folk om för att känna igen rösten. För man har varit med så mycket tv och radio. Jag tycker väl att jag har en ganska bra röst i den meningen att den är... Jag kan ju låta kanske forcerad och antruten ibland, men samtidigt har det någon sorts lugn, tror jag.
Mm.
Så att jag är nöjd med min röst, ja. Faktiskt. Jag har ingen bra sångröst, det kan man inte påstå. Jag tittar på gitarrerna som står i studion här. Mm. Men jag har alltid tyckt väldigt mycket om... Nu har det varit inställt allting under pandemin och sjukdomar och sådär, men jag har alltid tyckt jättemycket om att vara ute. Jag har ibland varit ute 2 gånger i veckan på, det kan vara lite rära grejer på bibliotek eller politiska möten. Och då känner jag att jag har förtroende för min egen röst. Alltså.
Mm.
Och det tror jag är en ganska viktig sak. Alltså, att man, jag är inte rädd för att tala. Då är det ändå så att fram till, jag vet inte, 15 års ålder så var jag livrädd för att överhuvudtaget... säga någonting i något sammanhang.
Vad härligt att du svarar på den frågan som jag ställde om den här gula kritan för en timme sedan.
Ja, jo, precis. Jag var verkligen nästan socialt handikappad, skulle jag påstå. Livrädd för att höja rösten. Det kom en ny kille till vår klass där som plötsligt mitt under någon lektion så kunde han räcka upp handen och berätta någon historia. Så jag tänkte, vad är detta? Liksom? Hur är det möjligt? Och själv satt man där och skakade och skräck över att man skulle få en fråga eller sådär. Så jag var ju väldigt blyg och så här fram till typ högstadiet. Och sen så blev det nästan tvärtom. Alltså. Så att det är nästan så att det har blivit inverterat där. Alltså. De första 15 åren, skräckslagen... in till tystnad. Och sen därefter, jag kan inte påstå att jag är så här överdrivet pratsam egentligen, men ingen rädsla utan snarare självförtroende när det gäller rösten.
Mm. Ja, mentalträngd är ju inte det första man tänker på med dig.
Nej, jag är inte så att jag, nej verkligen inte, utan jag har ju lätt för att svara på frågor och jag går, på något sätt är det bara en förlängning av det som pågår i huvudet på en, alltså, fast man då yttrar det fysiskt till slut.
Men en grej som jag tycker är jävligt intressant som framkommer i liksom det du har skrivit, det är ju fruktansvärt ful du tyckte att du var.
Ja, jag var, alltså det var ingen överdrift, utan jag var nog tänk ditt ansikte fullkomligt fullpepprat av finnar, långt stripigt hår. Jag måste ha sett förfärlig ut, särskilt vid sådana tillfällen då man, det var någon så här gymnasiefester och sådär, man drack sig stupfull på silverrom och sånt där och raglade omkring på dansställe. Det måste ju varit en mardrömslik uppsyn där. Och så jag tydde mig lite grann till bilden av Stagnelius som enligt uppgift var gnistrande ful.
Ja,
han var nog verkligen ful alltså. Jag tror att det är en bra erfarenhet alltså, att ha upplevt sig som extremt ful faktiskt.
Men har det funnits någon sån fula ankungen koefficient för dig då? Alltså, blev du snygg sen?
Ja, jag tror att jag blev ganska snygg där ett tag när man hade rätt vikt ett tag. Nu har jag väl gått upp i vikt igen då, men när man kom ut ur adolescensen, puberteten och så vidare, och då såg jag nog ganska bra ut där till och med ett tag, skulle jag tro.
Mm.
Med långt, jag hade ju hår ner till midjan praktiskt taget. Mm. Väldigt så här hippieartad, eller med jättelångt hår och så här. Och då såg jag nog ganska bra ut. Det finns ju några bilder här och var. Jag gav ut en diktantologi för något år sedan där jag tog några bilder från när man var i 20-årsåldern. Så här. Men jag tror ändå jag har haft nytta av det där med att jag har upplevt mig själv som väldigt ful, alltså frånstötande. Det tror jag är bra för förståelsen av hur många människor faktiskt lider av sina utseenden. Det är en stor, alltså, nu har det ju tagits uttryck att folk går och opererar sig stup i kvarten, vilket för mig är ofattbart, men i alla fall. Men det är klart att den yttre uppenbarelse vi har definierar ju så mycket av oss helt enkelt. Mm. Och om man då haft en erfarenhet att stå på bägge sidorna, att vara ganska snygg ett tag och sen otroligt ful ett annat tid, så kanske man får i bästa fall en mer fördomsfri syn på det här med utseende. För jag, nu har det ju blivit så att, jag menar, det vet ju alla som fotograferar, att det är inte det vackra man letar efter, utan det är ju liksom det annorlunda på något sätt, alltid. Mm. Men jag tycker, jag var glad att jag fick med den texten i den där boken om fulheten, faktiskt. Därför att den har betytt mer än vad jag tänkt på tidigare, tror jag. Att man faktiskt, du vet, när man har så enormt mycket finnar, så att det liksom, och dessutom stripigt hår. Mm. Och överviktig.
Ja, ni var inte överdrivet intresserade av hygien i din familj, skriver du?
Nej, det var så också, det kan man ju lugnt säga. Det där så här, ingår i registret av pinsamheter, kan man ju säga. Mm. Men vi var dåliga på att duscha och tvätta och sådär, tror jag. Jag har inte tänkt så mycket på det egentligen, utom när jag skrev några få grejer där. Mm. Borsta tänderna, det var ju... någonting som aldrig blev av nästan under långa perioder. Nej, jag vet inte hur man ska se på det där. Men
jag tycker också att det är lite intressant att... eller jag tänker mig i alla fall fördomsfullt då kring de som var snyggast i skolan. Så ja. Det gick ju kanske inte bäst för dem.
Nej, så kan det vara. Alltså, därför att det är ändå så att om någon blir utsatt för... jag ska inte säga i värsta fall mobbing, men kanske också en känsla av att vara helt främmande. Då kan du i bästa fall starta en tankeverksamhet. Alltså. Man börjar fundera, världen blir främmande jord. Alltså. Man börjar fundera över saker och ting. Och i bästa fall så betyder det att där föds en intellektuell energi. Alltså. Och så tror jag det var med mig. Alltså. Att hur man än såg ut där, så då kunde man kasta sig ner till biblioteket och låna diktsamlingar av Apollinaire och Paul Celan eller Lars Norén eller någonting. Och liksom gå in i det mest avvikande man kunde hitta. Liksom. Det vill säga, det är nästan en paradox alltså, att utseendefrågan får intellektuella konsekvenser. Mm, mm. Men jag tror att det är så. Alltså. Om man upplever sig som... avvikande och till och med frånstötande, så kan det i goda fall i alla fall leda till att det sätter igång tankeprocesser.
Ja, sen får man väl kompensera med något annat. Man får kanske vara den roliga eller...
Ja, så kan det vara. Så kan det också vara. Var jag den roliga på gymnasiet? Ja, kanske ibland alltså. Mm. Ja, nej, det är fascinerande här med vad ytan betyder i förhållande till det inre och det djup och sådär. Mm.
Men du, jag tänkte att vi skulle prata lite om skrivandet, för du har ju liksom, det är 41 år sedan du debuterade nu.
Ja, just det. Mm.
Och du har alltid skrivit, eller?
Ja, alltså från 14-15 års ålder när man satt med en gitarr och, så här och skulle försöka göra låtar som lät som Neil Young eller någonting. Mm. Eller kanske som Cornelius när det skulle vara på svenska. Ända sedan dess har jag nog skrivit på ett eller annat sätt hela tiden faktiskt. Och det har blivit en så naturlig del av mitt liv så att jag mår nästan dåligt om jag inte får skriva någonting. Ja, det kan det vara dagboksanteckningar eller... Nu tyckte jag nästan var roligt där med när jag äntligen började med sociala medier. Jag låg många år efter där, men så började jag med Twitter och sånt där för 6-7 år sedan. Och jag läser ju nästan aldrig någonting på Twitter, utan jag använder det som anslagstavlar för att lägga ut små poem och sånt där. Och det där har ju visat sig funka. Folk tycker om... Jag menar, Twitter är ju en sån här kloak egentligen nästan. Men då kan de bli nästan glada över att läsa en liten stillsam betraktelse över våta vantar i barndomen och sådär. Jag skriver nästan någonting varje dag faktiskt.
Men när folk är elaka mot dig i kommentarerna, blir du om det?
Nej, faktiskt. Jag har till och med retat mig på att jag tycker nästan det blivit så att en del, kanske särskilt på vänsterkanten, de nästan går kring och skryter över hur mycket attacker de får av hot, eller hat i alla fall. Och jag menar, jag tycker inte det är så konstigt om folk sitter i sin ensamhet i någon jävla husvagn någonstans och skriver ner konstiga grejer. Ska man inte se det som ett symptom på något galet bara istället för att ta det på allvar? Jag brukar nästan, även om jag skriver någonting om att det var ett vackert duggregn idag, så kommer det någon kommentar om att jag tycker du, jag som inte har en massa invandrare omkring. Så blir det så här, helt, och då kan man inte låta bli att skratta liksom. Så att jag har aldrig brytt mig om den typen av angrepp som man råkar ut för på sociala medier. Men jag tycker nu i allmänhet att min erfarenhet av människor, det är att de är... Jag har ju träffat ibland de här som är hemska på nätet. Mm. Och man träffar i verkliga livet. Det är som omvända händer. Det är, för när folk sitter mitt emot varandra, eller står mitt emot varandra, då går det inte att vara elak och grinig riktigt.
Nej.
Utan då jag skriver till och med en bok om det där med våra spegelneuroner som gör att vi närmar oss varandra och känner empati och sådär. Det är själva tekniken där som frambringar saker som de som skriver det inte ens skulle stå för i andra sammanhang. Så jag tycker man kan, klart det finns ju angrepp på folk som har varit hemska på nätet så här, eller på sociala medier, men jag har aldrig brytt, jag reagerar inte på det helt enkelt. Mm. För det mesta läser jag inte ens det. Utan när jag ser att om jag skriver någon liten poem om någonting och så ser jag att det är liksom 20 kommentarer så här. Oftast tittar jag inte på dem, men om jag tittar på dem så skrockar jag liksom och tycker att herregud, att någon orkar liksom. Mm. Det är den känslan. Så jag, det där störs jag inte alls av faktiskt.
Mm. Skönt.
Ja, det är ganska bra.
Men det känns som att du alltid skriver med lätt hand. Men finns det saker som språkligt liksom, som du tycker är svårt? Ja, förutom alltså, kärleksdikter då?
Ja, jag tycker det råder ett underskott av kärleksdikter i min samlade produktion. Mm. Och du har ju till och med skrivit dem faktiskt i olika sammanhang.
Ja, du och Marie Lundström, du lovade ju i princip henne att du skulle skriva kärlekssonetter.
Jo, jag tycker det blev lite bättre i några böcker på sista tiden faktiskt. Och där har det alltid varit visst motstånd. Jag liksom inte, det är mycket mer jag skulle vilja skriva om kärleksrelationer så här, som aldrig blivit skrivet.
Ja, men, förlåt, men du skrev ju faktiskt en kärleksroman.
En kärleksroman?
Ja, men
jag var tvungen att tänka. Det var jätteroligt, för att där tyckte jag att jag var väldigt nöjd med den romanen. Alltså. Jag menar, den bygger ju på verkliga personer. Men det var särskilt roligt att få leva sig in i Märta Larsson.
Mm.
Jag fick ju hitta på, det var Don Andersson, poeten, hans brev till Märta finns ju bevarade, men inte Märtas brev till Dan då. Så jag fick ju liksom, det var en rolig känsla att få kliva in i hennes själ där och försöka förstå vad det var liksom. Så här.
En härlig liksom box också att hänga upp ditt skrivande på, antar jag, där du kunde förhålla dig till verkligheten också.
Ja, alltså, jag tyckte om det, att det fanns en ram som var, jag menar, jag kunde inte gå ifrån att någonting visst hände i verkligheten, men utifrån det ändå försöka stiga in i en annan människas medvetande, och framförallt eftersom jag var 20-årig tjej så tyckte jag det var ganska roligt för mig, en 62-årig äldre 50-talsmänniska, att kliva in i det där. Det tyckte jag var ganska befriande faktiskt, och det är ju en kärleksroman alltså. Jag tyckte det var, men det är väl det här med att det inte handlar om mig själv då.
Just det. Mm.
Då var det lättare att skriva. Mm. Så jag kanske borde skriva en roman i tredje person då, om mig själv, så att säga. Men det är ju så att allt som rör de här grundläggande sakerna som just kärlek, trygghet, relationer, det är ju det viktigaste som litteraturen kan syssla med. Och det har ju jag sysslat med alldeles för lite, kan man ju säga. Så att, det är därför som jag kan inte betrakta mig som någon så här stor författare i den meningen, utan jag har min verksamhet som jag håller på med de här stora temana som den riktigt betydande litteraturen sysslar med. Det är ju de här, alltså kärleksrelationer och sånt. Det har ju inte jag sysslat med särskilt mycket alls, kan man säga.
Det är inte för sent, eller?
Nej. Om jag överlever det här så ska jag väl kunna leva 20 år till.
Mm. Vad tror du om poetens framtid?
Poeten kommer alltid att överleva, vare sig det är i rappens form eller i Evert Taube-formen eller i, det kommer alltid, det är en del av den poetiska artens utrustning alltså. Det kommer alltid finnas.
Mm.
Och vi kommer att hitta poesi i alla möjliga former hela tiden. Till och med i sociala medier så hittar man ju formuleringar som stannar lite grann. Man hittar i någon bra poplåt sådär. Det finns alltid närvarande. Kommer aldrig, om det försvinner, då är vi döda allihopa. Så jag är inte orolig. Däremot själva diktsamlingen och sånt där. Jag tror att det nådde en topp runt 40-talet. Harry Martinsons Passad sålde väl kanske, jag har ingen aning, med 100 000 ex eller någonting. Det kommer inte att inträffa igen, liksom. Det är svårt att tro. Men däremot, jag har ju alltid tyckt att den stora poesin, det är den som är sjungen. Den som är Evert Taube, Bellman, Dan Andersson, Cornelis, Ulf Lundell och så här. Det har jag alltid tyckt är den stora poesin. Alltså, av det enkla skälet att den här, hela kroppen är med där på något sätt, va? Och den kommer alltid att leva på ett eller annat sätt, va?
Ska du nämna Joni Mitchell också? Så
ja, Joni Mitchell, bra att säga Joni Mitchell. Joni Mitchell är ju verkligen, jag tycker det är en av de finaste, det är en av de alla tiders bästa låtar i den här Woodstock. Den är ju helt otrolig. And I dreamed I saw the bombers riding shotgun in the sky. Bombplanen som förvandlas till fjärilar. Den är helt otrolig. Nobelpriset gick till Bob Dylan. Jag var ju väldigt glad över det. Jag dansade nästan runt i lägenheten. Jag hörde. Men de kunde ju faktiskt ha gett det. De kunde ha delat det där priset mellan Cohen, Dylan och Joni Mitchell. Ja, det var ganska snyggt. Det brukade, jag har föreslagit i många år då. Men jag var ju glad ändå att Dylan fick det. Men poesin kommer alltid att överleva på ett eller annat sätt. Alltså, det är helt klart. Även i vardagliga saker folk säger till varandra. Det finns en favoritrad som jag har hos Pier Paolo Pasolini. Han säger, det står plötsligt i en dikt så här. Det är sommarens vackraste natt. Det är sånt som folk säger till varandra. Och jag bara stannar till och tänker, fantastiskt sagt. Och jag tror att det ingår i vår art att hålla på med det. Mm. Och det kommer alltid att finnas där.
Vad fint. Hur länge blir du kvar på Dala-Demokraterna?
Ja, nu är jag jobbar ju bara 45%. Så det är inte något. Jag skriver ju nästan varje dag faktiskt. Men jag älskar ju Dalarna. Så att, jag bor ju halva året i en by där. Och nu är jag ju nästan. Jag fyller ju 63 år, så jag får väl hålla ut tills pensionen exploderar.
Mm. Vad gör du för dig?
Alltså det, jag tycker det är jätteroligt att göra snabba kommentarer om det som händer. Nu senast skrev jag igår förrgår kväll om partiledardebatten. Och det var ju liksom ingen mästerlig text eller något sånt. Men jag tycker det är roligt helt enkelt att skriva sådana saker. Mm. Så att det håller mig. Ja, samma dag hade jag skrivit annat också. Jag satt och tittade lite grann på det här med min farsa och jag skulle skriva, skrev det till några rader. Och sen skrev jag några dikter på sociala medier också, tror jag. Så jag skriver flera olika saker varje dag där. Och sen satt jag och höll på med, vi ska ha en musikturné här från sena augusti. Från Trondheim ner till Malmö, tror jag var. Kring den här boken om Don Andersson och Märta Larsson. Och då är det några musikanter och sen jag som ska uppträda.
Vad kul.
Ja, det är en jättekul grej alltså, tror jag. Jag har lyckats kanske förhandla mig fram till att jag ska få klinka fram någon Don Andersson-låt på piano. Någonstans under konsertens gång. Fast jag spelar ju alltid, jag har ju piano, jag har nästan likadant piano, tror jag. Mm. Som står här. Jag kan ju bara spela nästan i C-dur, men jag sitter varje dag och klinkar lite. Mm. Och nu har det varit bra, det är en typ av rehabilitering också, för mina fingrar var inte så här lysande rörliga tag. Men när man sitter och klinkar lite så är det bra liksom. Mm.
Du, har du några fler sådana roliga projekt på gång?
Ja, det är flera böcker som, den här grejen med musikturnén ska ju bli kul alltså, för se hur det går. Ja, sen är det en biografi jag håller på med där, och sen också en liten rolig bok som om det går bra kommer nästa år. Jag kommer med en bok nu i april förresten som handlar om farlig rödfärg.
Aha, okay.
Alltså hur den röda stugan blev en nationell symbol runt år 1900. Mm. Och sen ska jag skriva en liten bok här som... Du hör, jag håller på med många olika grejer hela tiden. Nej, men vi hade en vandring här i höstas innan jag blev sjuk där. I Dan Anderssons spår genom Stockholm. Som var ganska rolig då. För han höll ju till mycket i Stockholm. Och då ska jag och en kompis... Han och jag är de ledande experterna numera på Dan Andersson. Vi ska göra en liten bok som en slags promenadbok då. Det var ju massor av folk som kom. Det var ju 200-300 personer som kom på den här vandringen fast vi inte hade någon reklam.
Aha.
Ja, vi gick från Barnhusgatan bort till hotellet där han dog och sen vidare till konstnärsateljé där han höll till och sådär. Mm. Och då tänkte vi bara skriva lite kort sådär om vad han gjorde där och sen mycket bildmaterial. Mm. Rolig grej helt enkelt att hålla på med.
Ja. Men själva hotellet, det måste vara rivet va? Med
ja, det revs på 60-talet tyvärr. Mm. Alltså. Men de har smält upp nu en minnesskylt där faktiskt på Bryggaregatan nummer 5. Men det är världens historia där med, det dog ju ganska många människor runt 1920 och tidigare och även lite senare av cyanväteförgiftning och han råkade ut för det.
Men använder det som rengöring eller?
Ja, mot löss och sånt där. Så att, det finns en väldigt bra polisrapport från hela händelsen där som är som en deckare faktiskt. Det var förmodligen rengöringsbolaget som var dåliga på att vädra ut ordentligt. Men istället fick en städerska skulden där. Det var väldigt sorgligt.
Mm. Och den får vi då läsa någon gång i...
Ja, nästa år någon gång.
Nästa år, ja. Okay. Ja. Du, men det är det dags för succémomentet frågor du inte fått förut.
Ja, okej.
Okay. Är det coolt att ha tamburmajor?
Inte, vad är en tamburmajor?
Jag tror att det är en sån här fin klädhängare liksom, som står fritt.
Aha, ja men det är cool för att jag lyckades utverka hos min fru att vi skulle skaffa en sån. Ja. Därför att det var mer praktiskt tyckte jag än en massa något annat. Så att det är nog ganska kul. Cool sa du till
och med. Ja, det sa.
Ja, absolut. Jo, men problemet med de där är att man hänger grejer på varandra. Mm. Så att man får ju sitta skikt efter skikt tills man hittar där man ska. Mm. Och det är alltid så att hundkopplet ligger gömt någonstans längst underst där. Mm. Men det tycker jag är cool alltså, för att dessutom är det bra när man städar, för då kan man flytta hela grejen, så man kommer åt allting.
Du åker till Nepal, vad ska du dit och göra?
Till Nepal, ja, då ska jag väl dit för att se utsikten för det första.
Okay.
Det är ju ändå världens tak där antar jag. Mm. Och det står i centrum för klimatdebatten också. Därför att om glaciärerna runt omkring där smälter så blir det problem för 3 miljarder människor. Mm. Så att det finns mycket att tänka på där. Och sen är det väl så att jag har en liten dragning åt det här zenbuddhistiska. Nu vet jag inte riktigt vad de håller på med i Nepal på rak arm. Men jag skulle gärna göra något besök i någon typ av buddhist meditationscenter faktiskt. Mm. Bara för att känna av tidens stillhet där kanske.
Kanske kan ha en Fridays for Future demonstrationer.
Ja, absolut.
Du, slutligen då, om du bara fick säga ett och samma ord från och med nu, vilket blir det?
Nej, men jag vill vara politiskt korrekt och säga jämlikhet.
Ja,
faktiskt.
Okay. Då blir det det ändå. Ja. Stort tack för att du kom.
Ja, tack så mycket.
Ja, du skulle bara säga jämlikhet.
Ja, jag visste det. Du har glömt bort det. Jämlikhet.
Tack. Om inte den där rösten är ASMR, då vet jag inte vad som är det. Eller när jag tänker efter vet jag faktiskt inte vad ASMR är. Är det här ASMR? Nåväl, Barndomsbrunnen heter alltså Göran Greiders senaste bok. Den är mycket läsvärd. Saga Markkula, Kalle Birgersson, Kristoffer Triumf gör Värvet som ges ut av Acast. Vi hörs om en vecka eller när du vill. Tack och hej. Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri. Ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu. För just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april. Och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.